Värvet görs i samarbete med Acast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 EuroBonus extra poäng om du ansöker om ett SAS EuroBonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Hej, det här är Kristoffer. Jag vill bara göra dig varse på att det här är kortversionen av avsnittet. För en långa, återvänd till din poddapp. Hej!
Vilken form vi nu väljer att leva i framtiden, så tror jag att vi alltid kommer att betyda väldigt mycket för varandra. Det var ju väldigt länge vi var det enda officiella gayparet som existerade. Så inte vet jag riktigt hur vi lyckades ta oss genom de åren med livet i behåll.
Det är förstås svårt och kanske ointressant att mäta hur celeber en person är. Men efter lång och trogen tjänst i medias alla tänkbara och ibland otänkbara vrår, han har varit chef på SVT till exempel, måste man konstatera att Mark Levengood närmast är en institution. Någon som de allra flesta svenskar har en relation till. Ett exempel i modern tid. När hans separation kommunicerades i sociala medier för ett par månader sedan fick de inblandade tiotusentals varma kommentarer och över 200 000 likes. Men vad har Jonas Gardell betytt för Mark? Och hur funkar vänskap för honom som just skrev en bok i ämnet? Och varför skar det sig med, ja, mig för över 10 år sedan? Det här är Värvet avsnitt 571 med Mark Levengood.
Är det snabbkaffe?
Ja. Oh. Blev du sugen nu?
Nej, men det står bara två saker i min rider. Och det är att Levengood bor inte på Scandic och Levengood dricker inte snabbkaffe. Jag tycker det är så äckligt och jag har druckit för mycket. Jag har en bakgrund inom så här amatörteater och sånt. Och då var det så här, ibland var det i kallt vatten. Du vet, så jag tycker att nej, men nu bor jag varken på Scandic eller dricker snabbkaffe.
Jag förstår. Mm. Jag tänkte så här, Mark. Nu är du ju ute mycket och pratar i media. Mm. Samtidigt så var det var inte så länge sedan det var grejer man absolut inte fick prata om. Har vi några sådana restriktioner idag? Vad vill du inte prata om?
Jag vill inte prata om min separation eftersom jag inte vet var vi befinner oss och vart vi är på väg. Sen frågar du väldigt mycket om mina barn, så kommer jag att svara ganska undvikande för att jag tycker fortfarande om min ålder. Nu är de i och för sig 20 och 17, men den här instinkten att skydda dem är fortfarande väldigt stark för mig. Mm. Men annars är det, du kommer märka att jag är finlandssvensk och det är att vi går väldigt sällan i konfrontation, men däremot så glider vi som ingen annan om vi tycker att det blir obekvämt. Mm.
Mm. Jag är ju till 25% finlandssvensk.
Naja. Ja. Men är du konflikträdd?
Ja.
Ja, men det här är från vår sida.
Ja, så kan det kanske vara. Mm. Men det är också, det där tycker jag är svårt. För du vet, alltså, till exempel, ja, men det finns ju massa människor i Sverige som är duktiga på det här med att hela tiden vara i konflikt med någon jävel. Mm. Liksom, ja, top of mind här är väl kanske Alex Schulman som på något sätt alltid har någon konflikt någonstans. Det där har inte du haft så mycket.
Nej, men jag är ingen konfliktsökande person alls. Mm. Alltså varken privat och framförallt inte i media. Mm. Jag tänker också, jag tycker aldrig om när man använder det offentliga för att på något vis söka sympati för sin sak i någonting pågående. Jag tycker inte heller om när folk kan försöka använda publiken som en terapeut. Jag hör till de få som inte tycker om när folk börjar gråta i sina sommarprogram. Mm. För jag tänker att nej, men vänta, du är inte ännu färdig att berätta det här. Utan gå först hem och bearbeta det och ta hjälp och bearbeta det, men se till att du får en vettig sårskorpa först på det som gör ont, och sen när den har lagt sig så sen kan du berätta det. Att man brukar ju alltid, jag vet det är tjatigt, men man talar om det skillnaden mellan det privata och det personliga. Du ska alltid vara personlig, men du ska inte vara privat. Men också så här, jag har ju ganska mycket följare på Insta och sånt liksom, men till och med där, fast det är min egen kanal, så tycker jag det är jobbigt att göra reklam för mina grejer och sånt. Jag tycker det känns, jag vet inte, jag tycker det känns cheesy. Mm. jag ska vänta en sak, nu ska jag tala till de 25% i det, så du förstår vad du har för bakgrund. Jag ska upp till dig i Åbo och där bor min moster och hennes man, och så ringde jag och sa att på torsdag är jobb, så om jag får så bjuder jag gärna ut dig och farbror på middag.
Jag har en fråga om den här anekdoten.
Du har det, okej, just det.
Ja, fortsätt. Sorry.
Och måste jag säga att jag kommer, det är hemskt trevligt, jag kommer gärna, men han kommer inte, men jag kommer gärna. Jag sa, varför kommer inte farbror då? Nej, vet du, han kommer inte, men jag kommer gärna. Så, men säger du att farbror också kommer? Nej, han kommer inte. Så, men varför, vi ses så sällan, varför kommer han inte? Det var en tyst en stund och sa, ja, nej, för han är död. Och vi är då en jätteliten familj. Mamma har bara en syster. Och jag blev helt chockad. Så, men vadå, farbror död? Jo, han dog i januari. Nu var det april. Så, men begravningen då? Nu vet du, jag begravde honom. Det hör ju till. Så, men hans vänner, nu har inte jag sagt till dem heller. Och sen är då pressad moster på att varför har du inte sagt någonting? Så då, det här då är essensen av att vara finlandssvensk. Hon säger, vet du, jag tycker inte om att ringa med sådana här tråkiga nyheter. Mm. Det är liksom vår värld, att i det längsta, vi tycker inte om när det blir obekvämt. Vi blir sjukt stressade av det. Vad har du för fråga om den här anekdoten?
Ja, får jag återkomma till den frågan? Ja. För det blir mer elegant. Men jag är väldigt nyfiken på det där finlandssvenska. Alltså det är ju svårt tycker jag, för att min farmor flyttade till Sverige under andra världskriget. Och sen har ju det finlandssvenska för mig har varit att pappa flera gånger om året åker över och har med sig någon sån liten stålborste och så liksom använder han den på en grav och sen åker han tillbaka till Sverige liksom. Mm. Och de där människorna som ligger i den där graven, det är absolut inte farmor, hon ligger i Strängnäs liksom. Det är människor som jag inte har någon relation till. Mm. Så, och på ett sätt så kan jag tycka så här att det hade varit härligt ifall man var... Jag vet inte ens hur jag skulle börja med att få en finlandssvensk identitet, om du förstår vad jag menar. För att det känns långt bort. Pappa är uppvuxen här, bla bla bla. De var bara i Finland på somrarna.
För du har ju en utmärkt identitet som du har. Men det du kan utforska är väl dina rötter. Mm. Och det känner jag... Alltså du kommer märka med årens lopp att det blir viktigare. Att man vill veta... Det är så lång tid som man går runt och tänker att vem är jag? Och så många gånger kommer man till frågan att men var kommer jag ifrån? Och inser att jag kommer aldrig kunna frånkoppla mig från mina rötter. Och det är det som jag tycker väldigt synd om mina kompisar som är adopterade som inte har någon, som inte vet någonting om sitt ursprung, för de kommer aldrig få svar på de frågorna liksom. Mm.
Du, men vi kan börja här ändå då, för att du är ju verkligen full av anekdoter, tänker jag liksom. Och det kanske låter respektlöst, men jag menar, de flesta människor skulle jag säga har ju inte 300 anekdoter i sig. Du har ju ett helt kartotek. Eventuellt är det då lite ofint att jag säger liksom, för allting i ditt liv blir en anekdot, känns det som. Och då undrar jag hur man gör, alltså. Det kanske är ett morbitt exempel, men nu tog du upp det själv. Hur går det från ett dödsbud om ens ingifta morbror till en liksom anekdot?
Jag tror, alltså, alla har inte 300 anekdoter, det är sant. Men delvis tror jag att det är en kulturell sak. För att Svenskfinland är ett väldigt anekdotcentrerat samhälle. Och det gör ju att, jag menar, Jonas står ju inte ut när vi har släktträffar. För man vet att nu börjar de. Och sen det är aldrig slut. För att vi har alla 300 anekdoter. Och vi påminner ju varandra om dem. Du vet, det ena fredag, det andra. Och sen så är vi igång. Och vi tycker själv att det är väldigt, väldigt roligt. Men dels är det också en läggningsfråga. Jag var ute och spelade min föreställning i Finland nu för ett tag sedan. Och så, min syster var i publiken. Och så kom hon in efteråt och sa att vilken rolig familj du verkar ha. Jag önskar jag hade en likadan.
Ja.
Så min syster. Och det var, och så gick vi ut och drack vin efteråt. Och så gick vi igenom historia efter historia. Och så medgav hon, jo det hände, jo det sa hon, jo så var det. Och sen funderade hon en stund, så sa hon, men du kan liksom se det roliga i det och jag kan inte lika självklart se det, sa hon. Och jag tror att där är väl nyckeln. Att det är inte så att, jag är ingen sån här som tvångsmässigt tycker att allt ska vara roligt. Det är inte så att jag försöker fly undan livets mörka sidor, utan man måste nog också ta sig igenom dem. Men däremot så finns det ett så här bubblande i mig. Att jag i grund och botten ändå... Jag är lite som en sån där docka som man boxar på. Så att hur hårt man än slår så poppar jag upp hela tiden igen. Liksom. Och det finns en obändlighet. Och det märker jag... Vi vet ju väldigt lite om mammas sida, för mamma var adopterad. Men på pappas sida så folk blir fruktansvärt gamla. Och de kör stenhårt tills den dagen de dör. Alltså de bara skiter i att åldras. Liksom. Min farmors syster blev nu 99. Hon dog 2 veckor innan hon fyllde 100 i januari. Men hon bara gav blanka fan helt gammal. Hon jobbade tills hon var 86. Och sen så bara njöt hon, åkte runt i sin bil och spelade bingo. Och åkte till Las Vegas när hon kunde. Liksom. Så, att det var. Så att jag tror att det är lite genetiskt kanske också i det.
Sen tänker jag mig också att det handlar om träning, va? Alltså om du får för dig att du ska börja med stand-up comedy, då kommer du leta efter stand-up comedy i din vardag. Och ja, du gör det med anekdoter. Det.
Jag har fått mycket frågor om stand-up comedy, men jag, för mig att gå upp på en scen och med enda målet att vara rolig känns väldigt stressande och väldigt poänglöst. Och jag är inte så förtjust själv i stand-up comedy. Jag tycker att det är något framförallt med våra manliga stand-up-komiker som inte är skitroligt. Jag tycker de är dystra figurer, för många av dem.
Ja, du har ju levt väldigt nära en av dem.
Ja, nej. Jag säger inte Jonas som är stand-up-komiker. Visst han började där, men han, nej, det skulle inte jag säga att han är. Det var verkligen inte honom jag menar alls. Nej. Vill jag bara förtydliga här nu. Lyssnade han inte, nej. Ja, men...
Jo, men anekdotglasögonen är på, så att säga.
Fast, alltså, den där boken som jag skriver, den där... Vänskap. Där finns också en sån här nyckel sen. Och det var det att när jag då var tidigt tonåring så mamma drack och det var inte roligt att gå hem förstås, man visste aldrig vilket kaos som skulle möta en. Och vi hade 2 yngre syskon också och en äldre bror. Och min kompis Kim, min bästa kompis då, hans pappa hade en firma som sålde skruvar och muttrar till Tyskland. Och den gick omkull. Och han började dricka. Och så hade han den otroligt dåliga smaken. Att han satt sig med fyllorna i den lilla skogsdungen utanför vår skola och drack. Och i Finland då på 70-talet så... Vi hade inget språk för det här. Alltså fast Kim visste att mamma drack och jag visste att hans pappa drack, så kunde vi aldrig prata om det här med jag. Inte överhuvudtaget. Och i en miljö som var ganska retsam, vi retade varandra för en del och en del andra, så det där med föräldrars missbruk, det var något som man aldrig retade varandra för. Och det var inte för av någon slags hänsyn eller någon slags hederskodex, utan det var väl det att man visste att det kan slå tillbaka, för att alla hade någonting att dölja nästan. Det såg vår värld ut. Men det gjorde då att Kim drog sig också för att gå hem från skolan. Och vi satt de långa eftermiddagarna. Det fanns en övergiven matsal som luktade så här surt av äcklig skolmat och rengöringsmedel. Och där satt vi. Vi var alltid superhungriga. Och så började vi berätta vitsar för varandra. Kim kunde också jättemycket vitsar. Det var en tid då liksom vitsar som innehöll minst en Bellman och en tysk liksom stod högt i kurs. Och målet var att få varandra att skratta. Och jag inte fattade förrän ganska nyligen att, men det vi gjorde, det var ju att vi tränade varandra i humor. Att vi liksom, för humor är en slags matematik där 1 och 1 aldrig får bli 2, utan det måste alltid bli något överraskande. Och Kim blev sen präst och han blev en väldigt populär präst för att han var så rolig. Och jag har också haft nytta av att jag i mina ögonblick kan vara skoj liksom. Så det är också en träningsfråga. Men jag vet inte varför jag berättar mycket anekdoter, men jag tycker det är roligt. Jag tycker också att det är väldigt roligt att höra anekdoter. För skillnaden mellan en anekdot och en vits, det är att vitsar är alltid för långa. Jag vet vad Bellman kommer att säga. Jag vet att grisen kommer ut ur bastun. Jag vet liksom. Och så får man stå och le krampaktigt och vänta på poängen och bli stressad. En anekdot är kort och i regel har du inte hört den tidigare.
Ja, om man inte är gift med dig då?
Eller om man inte är gift med dig, eller lyssnar på mina Jonas podd, det är tvångsmässigt återkom till dem då.
Ja.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente.
Nu får vi se hur det här landar. Men jag tror att det känns som att det borde vara safe när jag ställer frågan så här. Vad har Jonas betytt för dig?
Oj, allt. Alltså vi var gifta 36 år. Man kan ju lugnt säga att vårt gemensamma storslagna äventyr började när vi träffade varandra. För Jonas var inte alls känd när vi träffades. Jag frågade honom om vad han jobbade med, och han sa att det ville han inte prata om. Och jag trodde han var prostituerad. Alltså så var det när vi träffades. Han trodde jag var från Island. Och sen när vi hade varit ihop 2 veckor så kom det ett filmteam från SVT och gjorde ett program hemma hos oss som hette Nyfiken på. Det var Lars Ulvenstam som gjorde ett program, och det var fortfarande, det måste ha varit 86. En tid då, om man var på tv så blev man känd, så Jonas blev fruktansvärt känd bara över natten. För han kom ut som öppet homosexuell i det programmet.
Hur blir man homosexuell? Eller hur blev du homosexuell? Eller kanske var en dum fråga, men nu är det en ställd. Hur blev du?
Jag har fått den frågan tusentals gånger och jag har aldrig något bra svar. Jag vet inte varför jag är bög. Jag vet bara att det är det bästa jag har blivit.
Och sen drog han shower igång och allting. Och jag blev lite Alltså jag kan inga intervjuer, jag tänker inte alls något, men det var ändå bild på mig. Jag var på något vis hans pojkvän liksom. Och sen blev jag ju också känd några år senare. Och det har vi alltid haft varandra som en fristad, kan man säga. Att vi är ute, vi arbetar, vi blir granskade, vi blir kritiserade, vi också mycket beröm. Men att en blandning av allting. Och så kommer jag hem och helt utmattad på kvällen och då vet vi att den andra visar ett ganska måttigt intresse för arbetsmängden. Bara tänka att, men hur mår du nu? Vad ska vi göra? Så kollar vi på tv eller så gör vi inte roligt. Liksom. Så att vi har liksom alltid haft, vårt hemma har alltid varit den där lungan där man kan få ny kraft. Och det är också därför vi alltid var så supernoga med att det inte var någon hemma hos reportage. Och att barnen måste hållas helt utanför. För att de har rätt till sin barndom och allting. Men Jonas har också varit en blåslampa. För han tyckte att jag var begåvad. Men att jag begåvad med en lat, som Matti Tinek i skolan. Och tyckte jag skulle söka mig till ett kreativt yrke. Jag jobbade på långvården först och jobbade på narkomanvården. Och jag är ju så här, han har ju rätt i det att jag är ju som en kossa. Att ge mig lite grönt gräs så står jag och betar och tycker att livet är ganska gott liksom. Jag älskar jobben inom vården. Men jag kände fortfarande att jag hade just det eviga bubblande och puttrande. Att jag hade inte liksom, min fulla potential kom inte riktigt till sin rätt. Och han uppmanade mig att söka till Dramatiska institutet, vilket jag gjorde också. Så blev det radioproducent och sen började allting. Så att jag ordnade tillsammans och också det, det var ju väldigt länge vi var det enda officiella gayparet som existerar. Alltså Eva kom ut sen, men det var ju sen typ någon så många år efteråt. Och det var efter den där hemska AIDS-krisen. Det var ju de för oss jobbigaste åren var offentliga. Det var de man fick möta så hemskt. Vi blev liksom proviseringstavlor för så mycket hat och så mycket rädsla och dumhet. Mm. Så inte vet jag riktigt hur vi lyckades ta oss genom de åren med livet i behåll.
Och så gå på begravning varenda jävla helg typ.
Det är hela tiden det begravningen. Och sen där hemska gångerna då det dök upp någon familj från liksom Norrland och kapa med sig liket. Ordna begravningen i hembygden och partner blev inte ens bjuden. Och absolut inte omnämnd i begravningsannonsen. Och så slutade det med att tänka på cancerfonden. Du vet liksom att hela deras liv och vuxen identitet bara förnekades i slutändan. Mm. Det var så hemska år, det finns inte. Men så han har betytt allt och jag kan ju inte frånkoppla mig från Jonas nu heller. Mm. Eller inte vill jag heller. Liksom, att det, så vilken form vi nu än väljer att leva i framtiden så tror jag att vi alltid kommer betyda väldigt mycket för varandra.
Har han givit dig riktning, tänker du?
Nej, riktningen har jag själv.
Mm.
Men han har puttat mig i rätt riktning. Eller nej, han har puttat mig i min riktning, ska vi säga.
Mm. Vad fint.
Mm. Men jag tror det är ett givande tag. Jag tror att han också haft, jag vet att han har mycket nytta med mig också. Så liksom det. Men det får han själv berätta om han vill. Jag tänker en gång på det, när min son var som mest kritisk, där tonåren, du vet, allt var fel med mig. Han satt i baksätet och hade någon ändlös litania om alla mina brister och svårigheter som pappa. Och så till sist sa jag, snälla du säger att, men jag ändå var en ganska bra pappa. Och då var han tyst en lång stund, så sa han så här, ja, det skulle låta bättre om det kom från någon annans mun. Så det var väldigt okej. Okay. Jag ska inte rå om det misstaget, känner jag.
Nej. Hur har det varit lätt för dig att vara pappa?
Nej, men det är inte lätt att vara pappa. Det är svårt. Det var oerhört viktigt att förändra livet som inget. Jag är så stolt över mina barn. Jag är så glad, jag är så kär i mina barn. De är liksom. Och nu när de båda börjar bli vuxna och så tittar man, men hur är de så kompetenta? Jag har en kompis som har 4 vuxna söner och hon sa att med var och en av dem tänkte hon tanken, det här kommer aldrig att gå. Och så gick det alltid. Och det har jag haft som ett mantra genom mina barns tonår, när det här var som guppigast. Att, men hon tänkte också att det här kommer aldrig gå. Och så gick det alltid. Och det där mirakulösa som brukar hända i många, många fall, de flesta, att en dag så klickar det synapserna och detta virvlande kaos de har varit som tonåringar blir plötsligt liksom en väldigt fungerande människa. Mm. Det är magiskt. Men frågan var om det var lätt att vara pappa. Nej, nej. Jag var pappaledig med min dotter i lite på ett halvt år. Och jag hade så fruktansvärt tråkigt. Alltså det var, och jag önskar att någon hade förberett mig på att det skulle vara så tråkigt som det var. Det var super, super tråkigt. Det var ingenting hände. Att vakna upp till en dag då liksom allt bara gick ut på att mata och byta blöja och liksom och titta på när barnen sover. Sen till all himmelsk lycka hittade jag en sån här öppen förskola. Det var på Södermalm, det var den stora barnkullarnas år. Så det gjorde det alltid kö utanför, men då det är en av fångarna jag var riktigt sneaky i hela mitt liv. Så jag förhandlade med dem och sa att om vi alltid får komma in så ska jag hålla en gratis föreläsning. Jätteplumpt gjort. Ja. Men då fick vi alltid komma in och det räddade nog min mentala hälsa den tiden, tror jag. Och där träffade jag Fredrik och Martin, som jag blev nära kompis med, som var i precis samma situation som jag. Och det tog ganska länge innan vi ens vågade viska för varandra att vi tyckte att vi hade tråkigt. Och så gick vi på samma gym alla tre, och så visade det att när man hade så barnpassning så kunde man dumpa barnet den stunden, så kunde man gå och springa. Och sen ropade de så här: kan Irmelis pappa komma till barn? Och man hade lurat på så här: la, jag hörde inte när första gången jag hörde det. Så men grejen är ju då att jag är väldigt glad över att jag var pappaledig. Så det är inte, utan det var, jag känner båda mina barn väldigt bra. Mm. Och jag är väldigt, så det är ju som pengar på banken. Men jag tänker vara, inte vet jag om det är för att jag är kille eller ingenting, men de få killkompisar jag vågar prata med, de delar väldigt mycket min uppfattning. Tänker jag att varför hittar vi då inte former för manlig pappaledighet som passar vårt sätt att vara? För att vi då skapar grupper av lediga pappor som umgås, till exempel.
Gissningsvis blir det inga fler barn för dig dock, eller?
Jag lever inte ett liv där jag kan få barn oplanerat. Så att jag tror att det... och jag menar, inga pappagrupper som åker ut i öknen och
sätter burning eld på grejer.
Precis, utan andra former för det. Liksom.
Ja, men
skulle jag börja tidigare så skulle jag skaffa ett tredje barn. Jag tycker det var ett sånt, båda barnen har varit ett sånt enormt äventyr. Men samtidigt, man säger på engelska att one is one, two is fun, three is an army. Mm. Att om det är tre barn eller mer, så då blir sen hela livet ett evigt organiserande. Det liksom, så. Kanske, men jag är nöjd och glad över mina två.
Föreläsningen höll du aldrig, va?
Jo, det gjorde jag. Ja. Gud, jag är världens absolut mest plikttrogna människa. Jag skulle hata mig själv om jag säger sånt och inte gör det. Ja. Jag
förstår.
Och det var fullsatt.
Du, vem är det som har sagt det här? Är det din man som har pratat om dig och Henrik Schiffert? Där den ena är trevlig men inte snäll och den andra är snäll men inte trevlig.
Nej, det är Henrik Schiffert själv.
Ah, okay.
Ja, vi var ute och följde tillsammans en eller två säsonger. Och vart vi än kom så var folk så otroligt gulliga mot mig och hade kommit presenter och hade gjort kaffe. Och när det var Henrik Schiffert så blev de bara så rädda. Och det var då han blev så jävla irriterad. Det är så här, att folk tror att du är snäll. Det är så här, men och sanningen, Henrik Schiffert är en jättesnäll kille. Mm. Jättesnäll kille. Så det, liksom, det handlar bara om, ja, det är sant. Ja. Mm. Fast det är inte heller, alltså, det är inte, jag är inte osnäll. Men däremot är jag mycket bestämd än vad folk tror.
Ja, och det här, jag sparade ju det här till sist för jag tycker att det är lite jobbigt att säga. Men och det, du får ta det för vad det är. Det är också en experimentell fråga. Kanske klipps den bort. Men det tog ju tid innan jag bjöd in dig. Mm. För det är ju nämligen så att innan jag blev Kristoffer Triumf med Svenska Folket, så var ju jag också långt ner i en produktion i tv någon gång, och så var du gäst. Och så kände jag så här, och det var ingenting du sa eller någonting sånt, men det var bara en energi gentemot mig från dig som var så där, don't bother me med din skit. Jag kände mig inte sedd alls liksom. Och jag skulle bara, jag var där för att hjälpa dig. Och det där satt i länge liksom.
Vad oerhört intressant.
Ja, men och jag kände så här, jag ville ändå ta upp det.
Ja, jättebra att du gör det, tycker jag. Och en historia som jag inte har fått höra under min karriär. Utan tvärtom så brukar folk tycka att jag är lätt att jobba med. Mm. Men det här måste ju vara något. Men du måste precisera, vilka program handlar det om?
Det handlade om det katastrofala programmet Hissen, som var en vidrig produktion på alla sätt och vis.
Du har kanske glömt. Programmet var roligt.
Ja, det var säkert roligt att vara gäst.
Men det var roligt. Alltså, det var jag och Puma Swede som var gäst hos Fredrik och Filip, och man skulle vara i en hiss i många timmar.
Exakt.
Och alltså, mitt lilla försvar i det här skulle vara om jag råkade vara väldigt stressad, men det var jag faktiskt inte. Så jag absolut ingen förklaring. Mm. Men jag kan bara värja mig vid att jag har inte hört det själv, att jag skulle vara dryg mot folk som är längre ner i produktionskedjan. Mm. Och jag kan inte heller tro att du skulle ha väckt någon slags anstöt hos mig, eller någon slags känsla av att jag inte vill vara trevlig mot dig. Mm. Jag är ju maniskt trevlig mot alla jag träffar. Mm. Men kan du precisera mera? Vad var din uppgift? Skulle du hjälpa mig?
Ja, men jag var redaktör, tror jag, officiellt. Och exakt vad det... Jag minns inte egentligen vad jag gjorde. Jag minns att jag tog några stillbilder på dig och Emma Swede, där du låtsades bli avsugen av henne.
Jätterolig bild. Det ligger på mitt Insta.
Jaha, det gör det.
Hon står på knä framför mig liksom, som jag ser bara bakifrån. Mm. Och jag har mina händer på hennes huvud, och så står det i bildtexten att Puma tappar sin kontaktlins. Jätteroligt.
Mm. Så jag tog den bilden.
Och jag minns att det var fruktansvärt kul. Men...
Och då, jag tror att det var någonting i det där med... Jag vet inte, jag skickade de där bilderna till dig. Fick inget tack eller sådär. Och det var väl inte det som var grejen. Det var bara liksom någonting med energin mellan dig och mig som jag kände så här att nej, men det här är inte positivt.
Ja, det här var så spännande. Mm. Men att du inte fick tack, det är säkert för att mitt liv går framåt hela tiden. Men jag brukar försöka tacka, men ibland kan jag slinka undan. Men det skulle du inte reta dig på om det inte hade varit någonting innan.
Nej, men det var
och
precis.
Och så tänker jag så att om jag ber dig ta den bilden, så måste det vara ett tecken på att jag känner förtroende för dig. Annars skulle inte, det var ändå en sån sjukt märklig bild, så olikt att vi gjort tidigare. Så jag får inte riktigt ihop det här. Liksom, sen... En sak i det här kan ju vara det att när du kommer till en produktion som, alltså tv-produktion, det är ganska mycket folk som jobbar med dem i regel, och du möter under kort tid väldigt mycket människor, och om du då, som jag, är ansiktsblind, så är det stor sannolikhet att du kommer fram och presenterar dig och berättar vad du gjorde, och jag lyssnar på vad du ville, det vill säga du förklarar säkert allt det praktiska kring det här, och sen så också efter 10 minuter jag känner inte igen dig, för det gör jag liksom inte. Inte när det är så mycket folk på en gång. Och att du därför kanske tyckte att, alltså, skulle du komma fram så skulle jag glatt ta i hand och hälsa igen på dig. Mm. Så är det. Och då kan folk missa mig för att vara dryg eller inte bry mig. Men det där är inget, jag har pratat med läkare om det och det går inte att jobba bort det. Alltså du känner helt enkelt igen folk. Men som jag minns personen, så var jag inte alls irriterad. Nej. Och jag vet att jag skulle aldrig ha bett den här bilden om inte jag tyckte att du var en människa som jag kände förtroendet för. Mm. Så att då får vi tänka lite att hade du en bra dag? Eller, ja, men... eller ville du någonting som inte blev uppfyllt? Eller kom du med någon slags förväntningar på mig som du inte kan se?
Jag tänkte på det här när jag promenerade hit idag, att jag har ju hela tiden sett jag minns den här tiden som rätt jobbig också, för det var ett jättekrångligt projekt och det blev ju inget bra. Ingen tyckte om den där produktionen förutom du då. Och jag tror säkert att liksom, jag hade säkert taggarna utåt i någon form också och var väl väldigt känslig då. Och sen så tar jag då liksom, ja, men det som jag nu 12 år senare kallar för liksom en negativ energi. Den kanske lika gärna kom från mig, jag har ingen aning. Men då tänkte jag idag så här, just det, men jag kanske borde ha någon gång under de här 12 åren tänkt det ur Marx perspektiv, nu när jag också har varit med i produktioner, man kommer till liksom en studio och ska vara med och gäst, och det är väldigt stressande situation för mig i alla fall, att man sådär, man ska slussas hit och dit och man vet inte riktigt exakt vad som händer, och så ska man alldeles strax leverera och så vet man att det är, man är ensam i den situationen också under den där leveransen liksom.
Så är det, men det brukar inte göra att jag är snesig eller otrevlig mot folk. Men kommer du ihåg, var jag otrevlig?
Nej, men det är just det där. Jag har inga, det är indicier bara. Alltså, förstår du? Jag har inget, det var inte så att du sa, du sa verkligen inte dra åt helvete eller sådär. Utan som jag sa initialt, mer en känsla av att jag var luft, liksom.
Alltså, jag hade säkert, att jag vet att jag kan gå in i ett sånt fokus inför projekt som jag känner att nu får jag skärpa mig liksom, och då är jag rätt fokuserad. Men att behandla folk som luft. Men nu måste jag fråga dig, nu får du vara ärlig. Har du hört liknande saker om mig från branschen?
Ja, men både du och Jonas Havlet ryckte om er att inte vara jättetrevliga i alla sammanhang, eller? Då måste jag ha något dig också, tänker jag.
Nej, aldrig.
Är det så?
Nej, aldrig.
Ja, oh, wow.
Men
och det är lite lustigt tycker jag, för att det är nästan alltid det är alltid i relation till den andra. Ja, men jag har jobbat med Mark, han var jättetrevlig. Jonas däremot. Och sen kan man höra liksom ett halvår senare precis tvärtom.
Jag tänker mer så här att alltså, Sverige är så litet land, så tänker jag att det skulle räcka ut. Men samtidigt så jag kan ju inte gå runt och säga att jag är trevlig om folk inte tycker att jag är trevlig. Men att jag vet nog att, alltså sen, det beror ibland lite på vilka förväntningar folk har. Mm. Alltså det, och där är det så svårt att försvara sig. För att många, i och med att jag var med så länge, så folk har minnen av mig från barn och så liksom. Och då kanske de kommer med en övermänsklig förväntan på att det ska vara på ett speciellt sätt. Mm. Men däremot, jag svär mig nog fri från att vara otrevlig mot människor. Och sen måste jag kasta in, utan att alls urskulda mig på något vis, men det här med att jag inte känner igen folk. Att om jag jobbar med människor och så ses vi efter 3 veckor igen och de inte ser vad vet jag fast tidigare, så blir de ledsna över att jag inte känner igen dem och tycker att det är drygt av mig. Att det är liksom, du vet, att det är sånt jag har att kämpa med hela tiden. Att de som känner mig bra, de vet ju att jag har ju att folk som viskar, Henrik eller Jonas, som säger att det är den och den. Liksom. Det, ja, intressant.
Och du, sen så har vi har ju varit med i samma radioprogram tillsammans. Då var det ju ett under av trevlighet. Så att oavsett om det var du eller jag som hade en dålig dag den där gången för 12-13 år sedan. Så,
jo, men då verkar tanken så här, är jag trevlig mot kända människor och otrevlig mot okända? Jag tycker att det är heller ingen klang i mig att det ska vara på det viset.
Nej, jag får inte heller det intrycket, för du berättar ofta anekdoter om tanter som inte låter som att de är jättemediala.
Nej, men jag kan väl tänka just det där, men du vet, tänk dig den produktionen då, det var ett radioprogram under corona, tror jag, och allt var väldigt, och det var också omgivet av säkerhetsregler, omgivet av liksom, men då var vi i samma program och då vill säga, då hörde du till det som jag hade som uppgift att ta in just då? Att kanske är det så att ens fokus gör att ens synfält blir så snävt. Mm. Att man inte har kapacitet att till fullo se och bekräfta alla som är med. Men däremot är jag ju väldigt medveten om jag var i tv-sammanhang att det skulle vara helt omöjligt utan alla som gör sin arbete och att de gör dem duktigt. Mm. Och det är därför jag inte skulle snäsa. Och att det ska vara otrevlig mot sminkörer är det värsta du kan göra i vårt arbete. Därför att de känner alla, de träffar alla. Och framförallt de har förmågan att göra det snygg eller inte snygg. Mm. Så det är liksom alldeles praktiskt. Så har man inget att hämta där. Mm. Men gud vad jag började fundera på det här med att jag tyckte att det var negativ energi. Det var...
Men känner du dig, vad heter det, ambushed? Jag vet inte vad det heter på svenska. Nej. Var det ett bakhåll från mig?
Nej, det var det inte. Det var, för att det skulle vara kul om du sa det i början av intervjun.
Ja, men jag vågar inte. Jag ville hålla det till slutet, för jag ville inte heller att det skulle prägla hela samtalet.
Nej, det tror inte det gör det. Men det jag måste nog med handen på hjärtat säga att jag inte känner igen mig.
Nej.
Och jag tror att det är någon som har jobbat med mig, så tror jag inte att det är jättemånga som tycker att jag är dryg. För att jag är inte dryg.
Nej. Det är inte mitt intryck heller.
Men
efter hissen.
Ja, men ja, jag vet. Men dök för det mycket intressant. Det var det.
Mm.
Och kanske en uppmaning att man får väl skärpa sig. Jag tror alla människor behöver bli sedda. Så är det. Och alla människor behöver bli bekräftade.
Mm.
Men alla är ju bara människor. Och du har att göra med så mycket folk. Så ibland så räcker man inte till helt enkelt.
Mm. Du, stort tack för att du kom hit.
Tack.
Marks bok heter kort och gott Vänskap. Kanske vann vi en sån med det här samtalet. Med det är värvet slut för idag. Acast skötte faktiskt allt som varken producent Ninni Westin eller jag, K. Triumph, tog hand om. Hör av dig till oss med eventuellt ris, men helst ros, antingen på Instagram där det går att skicka DM till @varvet eller via mail varvet@triumph.se. Vi hörs om max en vecka, tycker jag. Hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.